Hej och välkomna till avsnitt 294 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig
Kjell. Och jag upptäcker att det där hade du kollat redan innan vilket avsnitt det var.
Jajamensan. Idag är jag förberedd.
Jag har förberett idag genom att kolla vilket avsnitt.
Annars brukar vi stanna upp lite här, ta upp telefon, kolla i appen.
Vilket avsnitt var det nu? Men nu var det 294.
294. Ja. Avsnitt 300 närmar sig med stormsteg. Och den stora fest som blir då tar vi lite senare.
Ja, just det. Absolut. Absolut.
Hur är det, Kjell? Hur har haft det sen vi sågs?
Jag har haft det sådär bra. När vi sågs sist så sågs vi ju inte. Utan då
Just det, då var det ju covid-anledning.
Då var jag covid-angripen. Ja. Då var jag i mitt
du har blivit med covid.
Jag har blivit med covid, ja. Jag är havande med covid. Men det är jag inte längre. Utan nu är jag återställd. Ja. Jag var inte särskilt sjuk heller. Så att det var aldrig synd om mig. Det var ju lite synd så att de kan... Kul om att åtminstone kunde gnälla lite.
Just men det. Inte ens och frun gör varma mackor och sånt.
Ja, just det. Ligga nedbäddad och se på filmer och så här. Men nej då.
Men är det bättre?
Det är bättre. Som den uppmärksamma lyssnaren som lägger min röst på minnet hör, så är det ju lite så kraxigt. Men bortsett från det så är det bra. Allt är under
kontroll.
Samma kontroll som det alltid är.
Ja, huvudet, fötterna och det där. Hörru, Kjell, idag har vi gäst. Ja, så att jag tänker att vi dröjer inte kvar med oss bara.
För nej, varför ska vi göra det?
Tråkigt när gäster som sitter i garderoben och väntar på att komma ut springandes i kaftan. Nej, vi har vår kyrkoherde här från församlingen, Sollentuna församling. Robert Tysell, välkommen till podden.
Ja, tack så mycket att det skulle ta 10 år av mitt liv innan jag fick komma in i detta finrum. Det är otroligt vilken stor...
Du har ju behövt byta titel.
Ganska många gånger ska jag säga för att klättra upp på den här poddstegen skulle jag säga.
Ja, just det. Det är lite hierarki som vi liksom väljer utifrån. Så att det tar ju inte vem som helst, vilken titel som helst får inte komma hit och prata.
Du Robert, du är kyrkoherde här i Sollentuna och vi brukar alltid göra så att vi har två frågor vi ställer till våra gäster. Och den tänker jag att vi ställer även till dig. Och sen får vi se lite vad samtalet hamnar. Men den första brukar jag ställa. Hur var din väg in i kyrkan? Alltså din liksom bakgrund från barnsben
och
sådär.
Nej men precis. Ja men det är en bra fråga. Jag blev ju döpt när jag var sådär 1,5 månad.
Ja.
Och det var ju en bra start. Sen tog jag en liten paus från mitt kristna liv fram till... jag var 17 år och upptäckte då min tro. Just jag brukar inte tänka att jag fick min tro då, utan jag upptäckte min tro då. Det är en viktig skillnad för mig. Utan jag är ju uppväxt i ett sekulärt hem. Och det enda religiösa inslaget var min mormor som blev religiös på gamla dagar. Och jag förstod ganska fort på mina föräldrar att vi betraktade henne som lite som en dåre. Så att min kontakt med religion var just att det är... det är något man kan drabbas av på äldre dagar om det går illa. Sen så var det så att min mormor dog när jag var 16 år. Och då hade jag flyttat hemifrån faktiskt till en annan stad, en liten håla i marken som heter Skellefteå. Jag är från Umeå annars. Och i Skellefteå så gick jag till musikgymnasium och där var det många kristna i klassen. Jag var inte en bland dem, men... de talade om tro och då tänkte jag utifrån min konfirmationstid som också var en fantastisk upplevelse, men det fastnade inte riktigt, eller det kom inte till uttryck det jag ändå tog till mig, det som jag tyckte var bra. Men på gymnasiet så började jag då läsa Bibeln för att hitta alla de fel, många fel finns det ju om man är på det humöret så att säga. Så cyklade jag runt i Skellefteå där och försökte få Gud att bevisa att Gud fanns och Gud gjorde ingenting, så det var ju ganska...
Och inga brinnande buskar?
Nej, eller... det är dåligt om brinnande buskar och då var det så här, då strunt i det här då. Sen då en morgon i juni där i ettan, strax några månader efter min mormor hade dött då, då vaknade jag med en annorlunda känsla i kroppen som kan stavas tillit kanske.
Mm.
Så istället för att hitta det intellektuella så steg jag upp en morgon med så här bara, det är inte det det handlar om, utan det handlar om den här grundtilliten till livet självt. Och med denna underliga känsla steg jag upp ur sängen och därmed så tänkte jag så här, nej men det är, Gud har drabbat mig. Inte mig också, inte bara mormor utan också mig. Och så då liksom, och jag minns vi hade en spelning på kvällen, jag hamnade också, spelade ett missionerande kristet band på den tiden, jag vet inte, hon var sjukt duktig gitarrist och sångerska, Linda Grenholm heter hon. Och så då hade vi ett band och då hade vi en spelning där, så då kom jag ihåg att det var den dagen som just jag liksom definierade mig som kristen då. Och då sen, för att knyta ihop det med min mormor här, så kan man ju tänka, vad händer sen? Jo, då åker jag ju hem, för det var ju direkt innan sommarlovet här, så jag åker hem till Umeå. Det är 13 mil däremellan, jag var hemma ganska ofta där innan också. Men så tänkte jag, vem ska jag berätta för om den här liksom tilliten och det där som hade drabbat mig? Så jag tänkte så här, ja men en av mina systrar, vi var som ganska nära varandra och jag är nära båda mina systrar, men vi är närmast i ålder så här. Så då säger jag typ, alltså Jenny, det är så här att jag har hittat en tro. Det känns lite konstigt. Då säger min syster, vad konstigt. Jag hade tänkt att berätta samma sak för dig.
Oj.
Och nu kommer den religiösa kopplingen till mormor. Och då tänker jag så här. Hon var ju förstås en bedjande människa.
Ja.
Och om bön funkar så, det har jag ingen aning om. Men det är något fint i den där synkroniciteten som blev. Som ändå jag liksom... Ja, men det var som en blinkning från Gud där. Och då var vi helt plötsligt två i familjen som beskrev oss som kristna. Och nu jobbar min ytterligare syster, jobbar också i Svenska kyrkan. Så att mina föräldrar gjorde ju ett bedrövligt sekulärt jobb, så att säga.
Väldigt spännande. Jag visste upp några saker eftersom i poddens Linda så vände vi oss ganska mycket i våra tankar till våra konfirmander och ungdomsledare. Och vi har intervjuat ganska många av församlingens ungdomsledare under de här åren. Och så har du ju återkommit till det många gånger. Just det här hur svårt det är att komma ut som kristen ensam i många fall. När man lever i typ en sån familj som du, som du gör. Men då fick jag ju svaret, för den frågan hade jag att systern kom in där och då vart ni två.
Ja.
Och då vart det kanske lättare.
Ja, absolut, jag tänker att det var ett jättestarkt stöd faktiskt, så att få vara två dårar istället för ensam dåre, alltså det var så här lättare. Det ledde väl till liksom konstiga samtal med min far och sådär, och det blev svårt i relationen ett tag och så. Men
det var min fråga, hur tog era föräldrar det?
Ja, mamma som är en frommare människa än hon själv vill erkänna, så hon tog det bra.
Ja.
Min pappa tog det dåligt. Mina gammelfarföräldrar var pingstvänner, så han var en så här bränd på det. Utifrån hans erfarenheter, så han...
Alltså hans...
Hans farföräldrar var liksom pingstvänner. Inget ont om pingstvänner. Nej. Men just de här från Hörnefors hade han en negativ erfarenhet av. Och det ledde till att han tyckte att det kändes ganska jobbigt att ha en religiös son. Och som en liten spin-off på det, nu glider jag för mig iväg, men det gör kyrk och hela. Det är ju så här att hur tog mamma det när jag bytte från att vilja bli musiker, rockstjärna och allt det här som jag egentligen fortfarande vill bli. Men då ringer jag hem till min mamma från Skellefteå, då går jag trean i gymnasiet och... säger till mamma i telefon så här, ja nu är det så här mamma att jag har tänkt att läsa till präst.
Oj.
Och då lägger hon på luren.
Alltså, nu får vi oss bara stanna upp här lite, för tänk dig då att din dotter, du har ju döttrar och så vill de ska bli, du har ju döttrar och de så här, du tror med din fasa att de ska bli rockmusiker, det kanske inte var vad du hade hoppats på.
Nej.
Så ringer de och ställer och säger, jag ska skaffa mig en vettig akademisk utbildning. Skulle du lägga på luren? Alltså jag tänker i den här kontexten att hon tror att sonen ska bli rockmusiker och väljer, jag vill bli präst. Ja, visserligen väldigt det speciellt, men det är ändå en bra akademisk utbildning.
Ja,
jag tycker det är konstigt, tycker jag.
Nej, men det tog ju sen bara 15 minuter.
Ja, hon började landa lite.
Alltså, det var ju mer chock. Och liksom det där och så här. Alltså för att jag har levt mitt liv och min mamma stod ganska mycket ut med att jag övade bas så många år sedan, något gott skulle vi få ut av det kan man tänka.
Skörda basgången.
Exakt, men hon behövde ju hämta sig, hon har ju väldigt roligt åt det själv så att det går ju att driva med just att hon la på luren, men hon gjorde verkligen det och sådär och både min mor och min far idag då är ju förstås har förlikat sig med den hemska idén att jag är präst och kyrkoherde. Ja. Till och med finns en viss att man inte behöver skämmas över det, utan det finns en stolthet.
Det tror jag säkert.
Så att när jag vigdes till präst för 18 år sedan, så mina föräldrar var skilda sedan jag var 10 år gammal, var första gången de åt middag tillsammans var hemma hos biskop Krook. Ja. Och biskop Krook kan man ju säga mycket om, men hon var ju verkligen någon som bjöd stort och fint. Och det var liksom den finaste middagen mina föräldrar som arbetargrabb jag är har varit på, kan jag tänka mig, i ett sånt sammanhang. Åka till Stockholm och gå hem till biskopen
är inte vad
min pappa diskmaskinskungen alltid har gjort. Så det finns en stor stolthet och min pappa, nu är han dement, men... Men han går aldrig ur Svenska kyrkan för han tycker att det är så viktigt. Och det liksom, så att jag har verkligen känt support. Även om det var uppförsbacke från början. Liksom förstår de vikten av kyrkan och glädjen i att sonen inte är runt och spelar turné, dricker sprit och rockar loss. Ja, utan precis. Jag träffar lite äldre groupies.
Just det. Och det ska vi återkomma till snart. Men jag bara sa också, för det är också väldigt... Nej, det kanske inte är så speciellt där du kommer ifrån. Men för mig var det i alla fall inte så många när jag började gymnasiet som flyttade. För då antar jag att du flyttade till någon form av internat och hemifrån, eller?
Ja men det är korrekt. Ja. Alltså precis, alltså på den tiden, vi pratade om för länge sedan. Jag är 47 år gammal. Så fanns ju inte så här musikgymnasium i varje stad. Nej, utan det var så det. Speciellt att gå musikgymnasium. Och då fanns det i Skellefteå men inte i Umeå. Och det är ju... uttunnat idag, eller förbättrat, beroende på hur man ser det. Ja. Men det var väldigt exklusivt för att få flytta hemifrån. Och då fick man så här inackorderingstillägg. Så jag bodde bland annat i ett förråd ett år, för att jag köpte en bas för alla pengar. Ja, det var helt grymt faktiskt. Och jag har kvar den basen fortfarande idag. Den gick då på 19 000 kronor här.
Shit,
men det var ju då det. Så att man kan ju tänka sig att den kanske kostar 60 000. Och det är klart, då får man ju bo i ett förråd. Men man kunde ju ruskigt bra spela på det.
Ja.
Och den har jag kvar än idag.
Tonåringsprioriteringar.
Ja.
Så, ja, just det.
Jag vänder nu. Förrådet, basen. Basen, självklart.
Ja, just det.
Ett barn väljer en marshmallow istället två och så vidare. Ja.
Betala räkningar eller köpa konsertbiljetter. Ja.
Precis.
Ja, självklart precis. Så betalar vi inte några räkningar. Ja.
Vad heter det? Du ska få komma in med en fråga. Jag bara sticker in här om musiken. Vi har ju intervjuat någon musiker också här. Men du har ju också haft en tass in i... Eller du har haft en stor fot in i Svensk kyrkan. För där har du varit präst länge och aktiv. Och även bra koll på delar av frikyrkan. Vad tänker du om kyrkans roll för den sakrala musiken? För jag tänker att den är... Vad är det för ord jag söker? Den är... enorm. Det var inte det jag sökte, men...
Det blev lite platt.
Ja.
Samla luft.
Jag hittade ett ordet. Men ja, för det är så enormt många musiker som har börjat liksom sin kyrkan har varit en viktig del.
Ja, nej men precis. Och så liksom, man måste ju tänka sig, vad är den sakrala musiken då? Alltså det finns ju något som heter kyrkomusik som vi tänker på.
Jag menade profana.
Du menade sekulär? Eller?
Nej, jag menar profana musiken. Ja. För
den sakrala musiken är ju
ganska självklart att den har med kyrkan. Snyggt, det var, jag hörde ju inte själv. Utan jag menade från den då har börjat sakralt till att bli en profan musiker och känd vänd i liksom. Alltså,
jag gjorde ju tvärtom.
Ja, men betal din.
Jag är ruskigt misslyckad liksom. Så här. Man kunde ju vara så här som Pelle Lindvall som så här, pingsvensk trummis och så sen spela med Lisa Nilsson. Här var det coolare resa. Nu känner jag mig misslyckad. Tack att du påtalade det här.
Ja, men något i hållet. För det är ju så många musiker som har skapats.
Ja.
Som är liksom, ja. Professionella idag.
Hela familjen Lindvall härifrån Sollentuna kan vi säga. Just det, har just gjort denna fantastiska resa.
Vi kan lämna musiken och det är så. Så kan vi gå vidare. Vad heter det sen då? För att hur du jobbade, du fick en tro, du visste att du skulle bli, kände ett kall till att bli präst.
Ja.
Och vart det, vet du, spikrakt? Eller vart det
intressant. Jag gick i gymnasiet då och mamma hade lagt på luren där någonstans i trean. Dels så var det så att jag spelade så mycket så jag spelade sönder kroppen. Liksom, ja. så att det var svårt för mig att fortsätta spela. Och så drabbades jag just av en känsla av en... kallelse. Nej, jag kan nog berätta hur det var kanske. Jag vill bjuda på det här. Ja, men jag är lite rädd för vissa andliga upplevelser ska man också vara sparsam med. Men jag bjuder på den idag. Det var så här då att jag blev ju, eftersom jag var musiker så kom jag ju in i liksom, ja men du kan kompa den här gospelkören och så här. Så att jag blev liksom väldigt aktiv i EFS i Skellefteå som en stor inomkyrklig rörelse i Norrland och lite andra ställen i Sverige. Men så då fick jag, och väldigt snabbt fick jag liksom ledarfunktioner. Jag trodde inte att jag hade det i mig. Jag ville bara stå i ett hörn och spela bas. Men något hände liksom. Och då var jag så här typ lärare på ett musikläger då. Så jag hade några så här ensemblespel med glada tonåringar så jag lärde dem att rocka liksom. Jag var något år äldre bara. Men i alla fall. Och det är där jag upplevde min första kallelse till präst. Och den var så stark. Och det var en andlig upplevelse. Ni kan säkert psykologisera sönder den. Gör inte det.
Men
det vad som händer är att då... så här, personlig förbön. Viktigt och bra för kyrkan att erbjuda det. Så då går jag fram till... prästen och ber om förbön och mycket riktigt får jag det och då kan man ju tänka där kommer kallelsen. Nej, så var det inte, utan direkt efter jag har bett och fått förbön så säger prästen till mig: kan du be för mig?
Wow.
Och i den millisekunden så öppnades en värld för mig som var så här: det är en människa. Alltså,
ja,
och då gick jag därifrån med känslan, upplevelsen att ha ett kall, att jag ska bli präst. Det går inte att förklara det där annat än att i att en präst kunde anförtro sig åt en 18-åring kanske, och be om förbön från mig, i det så föddes min kallelse att den kunde visa sig svag. Det är ju ganska tydligt på nyheterna nu för tiden att det finns svaghet hos präster i förhållande till att vi har läst om en avkragad biskop precis.
Vi kommer till det.
Men den där att be om förbön från Robban, basisten, liksom. Jag gick därifrån och strax därefter, inte samma kväll förstås, så ringde jag min mamma och så sa det här. Så att min kallelse började där, i bönhuset på Solviks folkhögskola.
Just det. Och sen påbörjade du då några år, om jag får upp matematiken senare, till att...
Ja, jag var ju då 18 där och sen så gick jag ju tredje året på gymnasiet och så fick jag så här skolka. Och så här, musikgymnasium var lite flummigt och alla lärare var kristna. Så nej, men Robert, han är hemma och läser Martin Luther. Så var det som okej. Så att då fick jag det. Och då gjorde jag det. Och så det var som okej. Och då läste jag så här Martin Luther grejer. Jag gick all in då efter den där andliga upplevelsen. Och sen så flyttade jag ner replokalen i EFS i Skellefteå till kyrkolokalen. Och sen fick jag ett kontor för jag var evangelist där i 2 år också då. Jobba med ungdomar, bodde i ett kollektiv och hade ungdomskvällar hemma i det här kollektivet. Och Så att jag tog på mig, från att jag bestämde mig att jag skulle bli präst, så bestämde jag nämligen en väldigt konstig sak. Jag ska bli färdig präst när jag är 30, och jag var ju 18-19 där då. Och jag blev prästvigd 3 månader efter min 30-årsdag. Mm. Så att jag fyllde det med att vara evangelist, att läsa teologi, att jobba med musik och teologi som musikkonsulent, jobba med hiphop och allt möjligt konstigt och så. Och på min, ja, när jag fyllde 30 så prästvigdes jag.
Har du någonsin haft ett vanligt jobb?
Ja, alltså jag jobbar som fönsterputsare, ja, och städare.
Ja,
där
ja, ja, men det, alltså, jag tänkte, för både, alltså präst är väldigt kreativt,
ja,
och musiker är väldigt kreativt.
Ja.
Men du har också hunnit med att putsa fönster och städa.
Ja, nej men precis. Och så jobbar jag under min studietid, så jobbar jag som, ja, man kan kalla det mentalskötare inom socialpsykiatrin. Så jobbade jag både nätter och dagar med psykiskt sjuka och var i deras hem och hjälpte dem och sådär. Så det gjorde jag under studietiden. Så att,
Bra. Ska vi... Jag skulle bara säga,
för min del blev det lite så. Jag var ju lite äldre då när jag började, så att jag fick så bråttom. Så där var det verkligen att nej, nu måste jag klara av det på de här 5 åren som jag har, för att sen annars får jag så kort tid i tjänst. Liksom.
Ja.
Sen så jag prästvigdes ju när jag fyllde 40 då.
Ja.
Så att det blev 10 år senare på det sättet. Fast du är ju yngre än vad jag är.
Tack.
Jag tänkte någon ska behöva säga det här. Ja, så att, ja, nej men så men det var ju verkligen en resa, men min resa blev väl då lite rakare på det sättet, ja, att jag liksom unnade mig inte att kunna ta några utvikningar, utan det var verkligen effektiv tid, så här. Så nu måste jag, oh ja, jag blir färdig till jag fyllde 40.
Nej, men jag hade en bild av att jag skulle vara en mogen människa när jag fyllde 30. Det är oklart om jag någonsin blir det, men det var min vanföreställning när jag var 19, att jag inte är mogen och kommer vara det när jag är 30. Och
det var ju för ett moget beslut.
Det var, ja, precis, alltså, så att jag var ju brådmogen då, och sen gick det över. Eller jag vet inte, men jag tog den tiden på mig, för det... Alltså, jag tänker att präster som är 25 när de är nog lika mogna, men jag kanske behövde den tiden på mig för att...
Ja, jag menar, mogna var ju självkännedomen där.
Men jag gjorde så, jag hann ju jobba i Skärholmen också som pedagog i något år, och så jag hann med en hel del.
Men det ändå varit i kyrkans värld egentligen.
Ja, det blev så, verkligen.
Det här också, du var inne på det med förbönen, det har vi också pratat om många gånger, vikten av frågan, uppmuntran,
ja,
från någon som är
just det.
Att vi här kan ju ta lite från församlingen där vi är, Sollentuna, där jag absolut bäst koll, där vi från att våra ungdomar är 17 år har genomgått en utbildning, så får de ganska stort ansvar på konfirmandläger, och så växer det ansvaret, och det är ju inte en, två eller tre som har blivit sen präster eller pedagoger från härifrån, från ungdomsverksamheten. Nej, för att det, någon har sett, någon har uppmuntrat, och man har fått chansen att göra det. Hörru, du, hur är det att vara kyrkoherde då?
Det är
en stor fråga.
Ja, det är roligt ibland, eller oftast, alltså, och jag drabbas så här, i någon bemärkelse av fnitteranfall, att jag är i huvud taget där kyrkoherde, eftersom jag egentligen skulle vara något annat, och så det är ett seriöst och vuxet jobb ju.
Ja.
Så i den bemärkelsen så är det ju väldigt roligt, och sen jobbet som sådant, för jag var i det liksom, det är ju kul och varierat minst sagt. Man vet ju inte riktigt vad man ska göra, eller man har väl en plan som ofta skiter sig, så att säga, men jag tycker att det är kul, för det spänner över så mycket, men det är också utmattande, för det spänner över så mycket. Det blir så här fastighetsfrågor, jag har ägnat mig åt lite, jag är chef för en terapimottagning, så vi pratar lite om terapi idag, fantastiskt viktigt och existentiellt samtal, och det spänner över så mycket, både att man ska vara administratör och estradör på något sätt, och jag Jag ville ju vara en basist som stod i hörnet på något sätt och spela bas. Mm. Men, och det är det sceniska i mig. Och det kan jag känna att min första tid som kyrkoherde kanske har varit präglats mer av att vara administratör än en estradör.
Mm.
Men det finns något plågsamt i att stå framför människor som kittlar mig. Så jag tycker det vore kul. Det är därför jag kanske valde att vara basist snarare än elgitarrist.
Just det.
Att både stå på scen men någon annan får stå lite framför. Men det svänger mycket.
Men det är du
mycket.
Som styr.
Ja, det är jag som styr. Liksom. Ja.
Men när är det som mest och som minst kul?
Oj, oj, oj. Nej, men när det är som mest kul är ju när samtalen når existentiell extas.
Ja, ja,
okej. Okay. Mm. Nej, men alltså när man känner sig så här, åh, jag behöver tänka mer på det här. Alltså ja. Det kan ju vara alla typer av områden, men när det blir verkligen ett mänskligt möte i ett samtal. Alltså man kan ju ha ett byggmöte och så händer inte riktigt det där existentiella extas som det måste tas. Liksom. Mm. Mm. Och det är ju också givande och det är kul att få bidra med sina naiva teologiska tankar om isolering. Men jag tycker i människomöten där man möts som människor på med frågorna istället för att man förväntas att kyrkoherden ska ha ett svar. Då tycker jag det är som allra roligast. När vi löser det tillsammans eller liksom grottar ner oss i något som är svårt och kommer därifrån. Men så här, men nu tror vi på den här lösningen och att göra det i grupp. Liksom.
Mm.
För det kan ju vara ett ensamt jobb om man jobbar så. Och jag tänkte inte jobba så.
Nej. Du har ju också förmånen, eftersom vi fortfarande är en av de största församlingarna, att ha andra runt dig som kan vara proffs.
Ja.
På saker du inte behöver vara proffs. Men då gäller det för dig att då lita på att de fixar det.
Absolut.
För vi pratar mycket, vi har läst, vi följer ju ofta den här podden, så pratar vi om artiklar som vi läser. Och inte en gång har det varit att någon kyrkoherde har fått sluta och ibland gjort något dumt såklart. Men ibland så tänker jag bara att rollen är så komplex. Den är så enormt stor och du ska kunna, som du säger, allt ifrån vad ska vi isolera med här, ingen aning, till ja, de existentiella frågorna som du egentligen är utbildad för, ja, alltså i teologin. Det är en väldigt svår och bred tjänst. Och det, du och jag, Kjell, jag har ju varit nu prova på att vara distriktschefer och då har vi ältat här i podden hur jobbet ibland. Att du på lite mindre nivå då, så här, ibland trött är jag på att ta beslut om det här. Ska vi ha fönsterputs från det här? Lätt är att det blir så mycket sådana frågor?
Mm.
För det också, vi hade en annan kyrkoherde som inte är kvar som kyrkoherde i vårt pastorat längre, Kristoffer Wilson. Han gjorde ju en stor grej i kyrkans tidning om att nu är så länge sedan så nu blir det verkligen parafrasering. Men kommer du ihåg?
Ja, att det handlar om att de bara, är man andeledare eller är man byggherre? Typ. Ja, men ungefär så. Ja.
De höll på med något ombygg och han kände att
han tyckte det var lite, för han var ju här som gäst också i podden. Ja. Han sa att det är lite kul att bli inbjuden till de här fina, sitta med de fina sammanhangen liksom med de stora pojkarna och diskutera viktiga saker och så, men är det det som är
precis hans uppgift? Han skrev ju en artikel eller insändare och sen intervjuade vi honom i podden. Ja. Men ja, det finns verkligen någonting att man inte, att man då inte glömmer bort vad kyrkans uppdrag är.
Nej, men precis. Och Kristoffer har förstås alldeles rätt i det där, tänker jag. Men det är ju också det att, där han har kanske lite fel ändå, ju att utmaningen är ju, och som teolog då, och förmånen, är ju att man kan försöka teologisera allt. Alltså,
ja.
När vi pratar om budget och satsningar så är det ju teologi uttryckt i pengar på något sätt. Det är ju lätt att tappa bort det när man står inför att välja isolering. Men liksom i det stora hela så måste man ju tänka så här, vad gynnar det här kyrkans grundläggande uppdrag? Och då blir det ju en teologisk satsning att ha ett bra värmesystem för det.
Liksom. Så att inte begravningsgästerna fryser.
Nej, men till exempel. Mm. Och så att liksom komma ihåg ärendet i att just vara kyrkoherde i otroligt många rum där man är minst kompetent. Mm. Fast man kanske är kompetent på att teologisera.
Just det.
I positiv mening. Då, så att säga. Mm. Ja. Så att, och därför så kan Kristoffer Wilson också göra det, tänker jag. Alltså, även byråkratin som vi kan väl tänka att vi, och administrativa saker som man kan tänka är själsdödande. Men det får, liksom, man får ju liksom hitta teologin i det, även om det ibland är extremt svårt.
Mm.
Men annars så går man ju under. Och man, varför gör jag det här?
Mm.
Jag skulle ju bara stå i ett hörn och predika eller spela bas.
Ja, ja, och viktigt att få komma tillbaka till sitt hörn av predika. Vi skämtsamma, men du tog upp i förra avsnittet att du var tvungen att bli frisk snart. För att kyrkoledaren fick hoppa in på gudstjänsten med stor och småspelad bas. Och du fick höra att han gjorde det bra.
Ja, just
och du
det. Sa det. Det är jobbigt. Ja. Liksom. För det vill man, måste man lite skynda sig.
Och innan. Förvånande är man som har också gissat att det var att jag gjorde det bra.
Ja, nej, men ja. Viktigt att man får vara på sin, inte glömma bort det grundläggande.
Nej, men precis. Liksom. Nej, men och precis, och det var väl upptäckten, så jag är ju så glad att du blev havande med covid där, för att jag tänker så här, just upptäckten är, eller upptäckten, varje gång man får ha till exempel en gudstjänst, så det är ju livsnerven som bidrar mycket i såväl en prästliv som församlingsbornas liv som bärs av gudstjänsten. Och att det är ju faktiskt min första kärlek. Den är till Kristus själv och mötet i gudstjänsten som sker där. Och att vara medlare i det där är liksom, det är det stora med att vara präst. Och det är jag ju glad att också kyrkoherdar får vara med om och vara med i den processen.
Ja.
Och det, tappar man bort det så blir det ju inte bra.
Nej, och finns det inte en risk att man tappar bort den när det blir de här stora pastoraten? Nu tror jag att jag har rätt att typ Malmö är väl Sveriges största pastorat.
Ja, jag tror det.
Ja. Mm. Och så finns det massa då församlingsherdar i detta pastorat. Mm. Och då blir det liksom next level ändå, och då kan det kan inte finnas mycket tid till att ta en gudstjänst då. Så. Och vad gör det liksom med en, om man helt kommer bort ifrån?
Ja, nej, men precis.
Och det kanske man inte gör för man får uttryck på ett annat sätt.
Nej, men precis. Utan man, och då tror jag det är en kyrkoherdes skyldighet att skapa teologiska rum i många rum.
Ja.
Alltså, så att jag tänker att vem nu som är kyrkoherde i Malmö säkert, för att kunna lösa att vara det, så hittar man en lösning för att vara teolog och andaktslivet och allt det som man vill dels vara en del av och bäras av, men också i sin kallelse att vara präst också leda. Men det är ju lätt hänt, alltså även för en sån liten rackare som mig själv, att jag kommer in på de fina gudstjänsterna.
Ja, just det.
Mm. Alltså, smart. För det kyrkliga vardagslivet är ju egentligen på många sätt mycket coolare och härligare att vara i än när vi återtar en kyrka i bruk och det är stort och pompöst. Ja, liksom, utan det, nerven finns i det vardagliga på något sätt. Så att, där har vi just i vår församling just att kontor nära vårt café och där liksom
du rör dig och
de fattiga finns alltid hos oss på något sätt, så att det liksom inte skapar just den här borgen bortom det mänskliga.
Nej. Och du har ju gjort alla stegen, så ungdomspräst, ansvarig för ett distriktschef och så vidare, biträdande kyrkoherde, så att du vet ju vikten av att hålla kvar det. Men det är klart, vad händer med Robert kyrkoherde om 15 år om du är kvar, så då har då är steget gått mycket längre bort från att, för det blir mindre tid när du är kyrkoherde än om man är en kommunister, att självklart
absolut
att vara vaksam och bejaka det. Jag vill, om inte du har någon mer fråga, vill jag byta spår.
Ja, vi kan byta spår.
Ja, för jag tänker att vi måste ta upp det är aktuella att vi har en biskop i vårt land som har blivit uppsagd och avkragad. Mm. Det måste vi ju nämna. Nu ska vi vara lite transparenta med våra lyssnare. Vi spelar in det här direkt när det har skett. Just det. Så att det har kommit säkert mycket mer då när det här släpps om en dryga vecka från att vi spelar in. Så att vi får gå utgå från det vi vet idag. Liksom. Mm. Och jag har då lusläst allt vad då kyrkans tidning har att erbjuda kring detta. Mm. För jag tänker att det känns som en mer trovärdig källa än den korta grejen som var på Aftonbladet till exempel. Tankar, funderingar?
Ja, till att börja med så är det ju inte helt unikt men ganska.
Ja.
Att inte bara att biskopen är alltså att säga avsatt, att han inte längre får vara biskop. Biskopen i Visby pratar vi om här.
Ja.
Utan också att han inte längre får vara präst. Han så kallat avkragad då. Alltså han har inte, han mister sitt ämbete där. Och det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Och ja, det har ju skrivit det här som du är inne på där, så kyrkans tidning skriver såklart om det här, men även andra media här som normalt inte är så himla intresserade av kyrkan så länge det inte är skandaler så att säga, då så skriver de det, och till och med på Aktuellt, vad tror jag det var, eller om det var TV4s nyheter igår eller kanske båda, så tog man upp det här och hade någon gäst där som fick diskutera det här och så. Och det är ju en, jag vet inte, Visby stift är ett litet stift. Det har stått ganska länge i kyrkans tid om att biskopen ska utredas. Han har själv begärt en utredning. Men där har, så vet jag kunnat se, har aldrig stått något skäl till varför det här ska ske och liksom vad som ligger bakom. Men plötsligt när nu det här var ett faktum så sprutade det ut åt alla håll. Så, ja, men det visste vi ju att det var ju så här och så här och så här. Så, och det blev jag lite förvånad över, att det måste ha snackats en ganska mycket i korridorerna kring det här. Då. Och där är, det är ju tydligt, det kan vi ju säga, det är ju inte något som vi har hittat på, utan det står ju tydligt i tidningen att det beror ju på att biskopen då har haft en utomäktenskaplig relation med en stiftsanställd. Så. Och som jag ser det då, så är det ju, eller så, det är väl inte bara jag som jag ser det, utan det är väl så att det problemet här är ju just att han som högsta chef har haft en affär med en person som befinner sig i beroendeställning. Så långt är det ju inte så. Liksom, jag tycker det egentligen är rimligt att nej, men det här är inte okej. Jag kan förstå att han behöver sluta som biskop. Och är däremot inte riktigt, jo, jag kan förstå det rent praktiskt eller teoretiskt, om man säger, varför han måste avkragas. För det är jag svårare att förstå. Mm. För jag tycker inte att han har skadat prästens rykte på, nej, det sättet. Liksom, att man har skaffat jag menar att han har en ny relation. Så det kanske inte är så. Men sen är det ju så, jag har förstått, det fick jag lära mig igår, att det finns bara två saker som man kan komma fram till i en sån här situation. Antingen så avkragar man biskopen, eller så avskriver man alltihopa så att det blir inga påföljder alls. Och utifrån det så naturligtvis så måste man göra någonting, och då blev det så här. Men det tycker jag för en person är ett märkligt regelverk, för det borde finnas någon sorts mellanting där som man skulle, ja men okej, han kan inte längre vara biskop, men sin liksom prästtjänst bör han kanske, tänker jag, fortfarande kunna ha. Så, det var några snabba tankar kring detta.
Ja, precis. Ja, det är svårt att veta vad man ska tänka om det här. Alltså, för man kan ju tänka, en sak jag vet om mig själv i alla fall är ju så här, är jag så himla bra själv då? Mm. Alltså, är präster bättre än andra människor? Det kan ni glömma. Så att nej, men det är vi ju inte. Däremot går vi ju frivilligt in och lovar saker, alltså prästlöfterna, och sen finns det ett tillägg på ett biskopslöfte. Och där lovar vi vara förebilder då. Mm. Så vi tar på oss ett, så att säga, sånt krav frivilligt som vi vet att vi har svårt att leva upp till. Men ändå kämpar för det.
Mm.
Och för att det finns förhoppningsvis ett förtroende för präster generellt sett ute i samhället. Och det förtroendet bygger på att vår livsstil rimmar med läran och vår tro. Sen, alltså, kan vi förlåta någon som har varit otrogen? Det är ju självklart, det är ju svårt. För det handlar ju inte så mycket om det, men för en biskop som i sin tur väljer ut vilka som är lämpliga som präster, prövar om de är lämpliga som präster i domkapitlet och vid en prästvigning tar emot de löften som prästen ger, så är det en förtroendefråga, inte en förlåtelsefråga. Och det förtroendet, tänker jag utifrån den, då kan man inte verka som biskop. Sen att den här ansvarsnämnden inte har mer än två alternativ, det kan man ju ställa sig frågande för om jag, eller snarare när jag kommer göra fel, så kan ju jag få en prövotid, eller det finns fler verktyg i den verktygslådan, för att det behöver inte vara så gravt fel så att jag inte får fortsätta vara präst. Men för biskopen fanns det bara antingen eller. Men jag förstår att förtroendet förbrukat om 70% av kyrkoherdarna har gjort en skrivelse och anmält tillsammans. Och det, då har man ju förbrukat förtroendet. Och en biskop lever på förtroendet.
Så är det ju. För att vi har ju haft upp en massa tokiga präster i den här podden, alltså som har gjort tokiga grejer på riktigt så. Alltså mycket värre som det har blivit. Men då går det till domkapitlet det du nämner, då är det de här stegen och antingen fått en varning eller övervakning en viss tid och rapportering och så här. Det är väldigt få gånger, för ibland har du och jag stått så här, hur i hela friden kan den få fortsätta vara präst?
Ja, just det.
Som är sju resor värre. Men det är klart, det är next level i förtroende. Och jag fattar det. Och då är ju frågan om det då skulle göras om så att det är mer likt domkapitlet, fast det får geta på något annat sätt. För där kan ju inte biskopen själv sitta med, det fattar jag ju. Men ja, det är märkligt. Sen är det återigen, det är så tråkigt att liksom kyrkan bara får synas i de profana medierna när något skit har hänt.
Ja, ja.
Så,
för det är så, jag har läst både på Twitter och på andra ställen då idag, och där, det är ju en reaktion är ju just den där jag antydde där, att liksom kyrkan är gammaldags och lite moralister och skenheliga präster och sådär är det man skriver, för att man då har uppfattat att den här biskopen, alltså att problemet är att biskopen har haft en relation så att säga, det är så är det ju inte, därför jag menar att det handlar ju om en ledarskapsfråga snarare än en sexualmoralisk fråga liksom. Så att, och då är det klart att det är tacksamt att skriva det, att nu är kyrkan där och gör bort sig igen. Så här. När man står innanför och nej, inte nu igen.
Så. Alla dessa poddar, alla dessa gudstjänster du gör digitalt, då blir det så här, till ingen nytta. Det är ju inte
det
sant.
Det är ju inte så, men man det känns så. Så. Okej, då var man uppe så här, jag vill lite över kanten och så åker vi ner igen. Så, och det här är ju en tragedi såklart, både för biskopen, biskopens familj och för den här personen på stiftskansliet. Så att det är ju ingen, så är det ju. Och det är ju inget, det är en mänsklig.
Men får jag slänga den frågan? Ja. Alltså, om jag tänker så här, församlingsborna tänker om sin präst, är det inte, om det vore så, det vet jag inte, är det inte lite fint om de har en förväntan att vi ska sköta oss?
Jo.
Om den förväntan finns där ute, så skulle jag tycka att det var fint. Om jag dessutom kan ge det till mina församlingsbor och vi präster och så här, kan ge det, eller kyrkans anställda, ja, men vi försöker ta ansvar för våra handlingar, försöker så långt det är möjligt, även om det är omöjligt, att följa bergspredikans etik och så här. Ja, men vi gör allt vad vi kan. Sen vet vi att varje dag vaknar vi upp med känslan av att okej, nu kör vi igen. Tack att din nåd är ny varje morgon. Ja. Men att i alla fall att den förväntan skulle kunna vara fin också.
Ja.
Absolut.
Och den boken som vi hämtar vår kunskap ur, den är full av ledare som har gjort fel.
Ja, verkligen.
Gör fel igen och igen och igen och igen. Och där då förlåtelsen står, går först liksom.
Ja, just det.
Och vi ska inte använda och tjata, utan vi säger det, för det är sant vid varje gudstjänst att om syndernas förlåtelse och så. Men jag, då nu pratar vi, nu får vi lämna person, utan nu är det funktionen som då har.
Kung David skulle ligga pyrt till.
Ja, var han som jag kom till upp i min tanke.
För att inte tala om Salomo.
Så. Men du, ska vi lämna det här och kasta oss på en andakt?
Det kan vi väl göra.
Och vilken söndag är kommande söndag?
Kommande söndag heter Septuagesima.
Mm.
Och det betyder 70, och det betyder att det är 70 dagar till påsk. Rubriken är nåd och tjänst. Jag läser ur Lukas evangelium. Ja. Jesus sa: om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: gå genast och slå dig ner vid bordet. Nej, ni säger: gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er. När ni har gjort allt som åligger er ska ni säga: vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra.
Tankar?
Ja, tankar. Kyrkoherden.
Det var väl upplyftande, ja. I förhållande till hur var det formulerat här, men vi är odugliga tjänare. Ja. Det kan man ju gå igång på. Alltså, och det stämmer ju väl överens med vår tidigare diskussion, mm. och om mig själv, liksom, att jag också är en oduglig tjänare. Alltså, och det här är ju en luthersk högtid, att vi nåd och tjänst. Liksom.
Mm.
Alltså, ja, just det. Jag vet att jag kommer misslyckas, apropå att jag sa att nåden är ny varje morgon. Och så lever jag med min dubbelhet, liksom all min rättfärdighet, men också min syndighet, och så balanseras det där. Så jag kan, det låter ju fruktansvärt hemskt, tycker jag, mm. att du är bara en oduglig tjänare, men i vissa sammanhang är det bästa man kan få en förolämpning. Alltså, man vaknar ju till. Ja, men det är ju, alltså, det är så här, man kan ju bli lite glad av en förolämpning. Ja, men det är ju helt och hållet sant. Sen finns det en annan sanning om varje människa också. Ja, som är att du inte är en oduglig tjänare, du är ett älskat Guds barn. Mm. Och det är vi ju duktiga på att prata om i vår kyrka, och det ska vi fortsätta vara duktiga på. Men det finns ju den andra sidan, i alla fall av mig, där jag är liksom en säck potatis, liksom. Och jag kan, alltså, uppfriskande med en sån här förolämpning idag, tycker jag.
Härligt, tänk på det. Ska jag ta med mig? Det ska jag ta med mig som en,
att du är uppfriskande med förolämpning.
Nästa gång tänker jag: vad skulle Robert känt? Han är uppfriskande. Jag ska försöka ta det på det sättet. Jag är ganska dålig, tror jag, generellt på att ta det som en uppfriskande. Men...
Ja, jag är usel på att ta en förolämpning som en uppfriskande.
Nej, vet du vad? När jag får en uppfriskande förolämpning i min profession, så är det mycket lättare. Alltså, ja, men det tycker jag ändå. Så här, om det är en församlingsbo som tänker på något sätt. Det händer ganska ofta där jag är. Och så kan jag få, då tänker jag så här, men nu är ju, då är det ju faktiskt funktionen som får den här förolämpningen. Det är inte personen. För personen är faktiskt svårare.
Men om en församlingsbo tycker annorlunda, så behöver inte det nödvändigtvis leda till en förolämpning.
Nej, men ibland händer det. Ibland händer det. Man är oliktänkande i förolämpning. Det är inte så jag menar. Så lågt ställa krav på en förolämpning har jag inte. Men ibland har jag blivit förolämpad av det. Ja. Vad ska du sjunga?
Tänkte att idag sjunger vi Öppna mig för din kärlek, som har nummer 96.
Härligt. Bra.
Får man sjunga med, eller? Ja, eller är det bara du?
Nej, hemskt gärna att du sjunger med.
Öppna mig för din kärlek, världen behöver mig. Världen behöver din kärlek, strömmande genom mig. Forma mig för ditt rike, uppväck mig, ge mig liv. Tag mig nu in i din lydnad, Herre, förvandla mig. Nu till din tjänst, o Herre, ger jag min kropp och själ. Låt mig ur döden få uppstå, Kristus, du livet är. Omslut mig med din kärlek, världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek strömmande genom mig.
Ajert, mina herrar. Fint.
Tackar, tackar.
Och tack Robert för att du ville vara med och prata i det här avsnittet. Vi får säkert anledning att bjuda tillbaka dig när vi har någon brinnande fråga som vi tänker, här måste vi
ja, nu med. Börjar det passa att få komma här. Ja, jag är inte alls bitter, men jag kommer gärna.
Bra. Är det någonting du vill skicka med? En tips på en bok, musik eller någonting annat man bör göra
tanke.
I livet? Tanke.
Okay. Alltså... Vad jag upptäckt, det är ju kanske nördigt, men upptäckt de senaste veckorna egentligen, för att ja, i livet vad du än gör och allt det här, så man kan ju drabbas av stress och det är mycket, och, eller så tänker man stenhårt på en grej som man ska lösa på jobbet, att göra någonting helt annat. Ja, ni här inne vet ju att jag är ute och går mycket och så gör gärna det. Det kan jag ha ett helt podd om. Men det är inte det jag ska säga. Utan så nu har jag köpt en ny bas. Det har ni aldrig hört för. Men det har jag gjort, en Fender P-bas faktiskt. Blå är den också. Men just det här att ta sig tid och gå in i en helt annan värld. Och för mig som i alla fall före detta wannabe-musiker, så... Alltså bara spela arslet av sig och bara gå in i en annan logik än den man har kämpat med. Så har jag märkt så här, jag börjar sova bättre för att jag liksom spelar svårt på min bas. Liksom. För det är någonting helt annat, det är ingen som begär att jag borde vara duktig, annars är mig själv då. Men att bara göra någonting annat, och då är för mig den estetiska världen så här, ja men jag kan gå in i den. Så om du är som lyssnare, en målare så, eller liksom drömmer om att måla, så hitta det där som är helt annorlunda, för det gör underverk för själen. Så jag kan ju hitta Gud i att stå hemma och spela Iron Maiden-låtar. Liksom. Alltså så grymt.
Så efter att du har spelat bas en hel dag, så spelar du bas när du kommer hem?
Ja, ja precis. Ja,
just det. Fick vi till det.
Snyggt, Kjell. Ja, tack Roger, det var bra råd för både dig och mig och alla våra lyssnare. Och tack kommunikationsenheten i Sollentuna församling att ni hjälper oss med detta. Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!